Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå, hallå och välkommen till podcast avsnitt nummer 168.
Ja.
Med Mowgli och Ekeliv i Stockholm och mig Per Bjurman i New York.
Stämmer.
Ja, hur står det till?
Jo, det står bra till, det står bra till. Det måste jag säga. Nu har man börjat verkligen komma in i NHL. Lunken vill jag verkligen inte säga, utan fortfarande liksom verkligen spirande liksom. Men man börjar komma in i det här dygnsrytmen igen, att man knappt sover något på nätterna och ställt om igen.
Jo, jag skulle säga att det är liksom som du säger, det fortfarande känns nytt att de är igång igen. Det är spännande. Ja. Men man har kommit in i rutinen lite grann.
Precis.
Med att det liksom är matcher varje kväll och varje natt.
Precis, man börjar ta det för givet igen. För första veckan och första två veckorna nästan, då var det liksom så väldigt sprakande. Nu är man inne i det här flowet att det liksom NHL pågår.
Ja.
Det är väl i november som det... Alltså, vi sa ju att i slutet av november så börjar serien sätta sig. Men det är då för att då är verkligen NHL-säsongen... Då kan man verkligen snacka om att den pågår. Och då gäller det att klara av vardagen liksom.
Ja.
På ett mer tydligt sätt. Så att... Ja, vi kommer ha slutsatser hit och dit i den här podden också, men redan nu så säger vi att det är fortfarande, även för spelarna, nytt och spännande och roligt. Liksom.
Yes, ja, jag tror det. Det fortsätter ju vara liksom hända väldigt anmärkningsvärda saker hela tiden också.
Verkligen alltså. Det är liksom, förra veckan var vi inne på 10-0 hit och
ja,
liksom 6-1 dit och märkliga målskyttar och märkliga matchutvecklingar. Och det har fortsatt på den vägen.
Ja, ja, det är mycket, mycket liksom överraskande både individuellt och kollektivt i ligan som händer.
Ja. Och, nej, alltså, kollektivt överraskande. Jag tycker nästan vi tar oss direkt dit du befann dig här den senaste veckan. Generellt sett. För det blev ju 5-6 dagar för dig i Vegas. Och det var inte vilken vecka som helst. Det var alltså första hemmaveckan någonsin för Vegas igen.
Ja, det blev en hel vecka faktiskt i den nya NHL-staden. Och jag såg tre matcher, premiären mellan Golden Knights och Arizona. Och sen Detroit och slutligen en matiné med Boston. Matiné och matiné, den börjar klockan 4. Men i Vegas är det 4 på eftermiddagen, väldigt tidigt.
Exakt. Och 1 här hemma i Sverige, så man, vi som är vana vid östkustmatcher, vid 1-tiden ungefär. Det var ju enkelt att kolla på den matchen.
Ja. Ja, men det var verkligen en fantastisk upplevelse på så många sätt. Och låt mig slå fast att i alla fall så här i inledningen så är Golden Knights en braksuccé i sin nya hemstad. Folk är verkligen, eller i sin hemstad, inte nya hemstad, sin hemstad. De är verkligen, stan är djupt engagerad i laget.
Ja, är det
direkt.
Du känner det?
Det känns liksom, ja, det känns liksom överallt att Golden Knights. Nu har de också blivit liksom en av institutionerna som hela stan har samlats kring för att helas och manifestera efter den här hemska, fasansfulla terrorattacken där, eller massakern.
Ja, just det.
Det var en väldigt känsloladdad öppningsceremoni det var 58 tysta sekunder för var och ett av offren och så vidare.
Just det, namnen på offren stod ju på isen där, kommer jag såg jag också. Det var en lång ceremoni innan matchen började och den var väldigt stämningsfull. Alltså, vi brukar ju prata om det jämfört med till exempel SHL, om man är van vid när det är en ceremoni här jämfört med USA, så är det så extremt förberett och professionellt och finstämt. Ja, det var extremt värdigt efter det som har hänt i Las Vegas också. Det var fint att se, tycker jag. Deras första match speciellt där. Alltså.
Ja, det var väldigt starkt. Men sen så... även senare den kvällen och de övriga matcherna hade det varit fantastisk stämning i den där hallen. Den ligger alltså mitt på strippen mellan Monte Carlo och New York, New York. Två av de stora resortsen där. Och svårt att ta på riktigt och förklara, men jädrar vilka fester det. Men just den där första matchen då inledde de ju med ett brak.
Ja, det var ju galet.
Fyra mål i första perioden där direkt.
Ja, det bara så smack bakom Antiranta alltså. Som vi släppte kläppa. Bara efter 5-6 minuter var det ju 3-0.
Ja, stämningen där inne då var ju rena liksom playoff någon annanstans som man varit med om. Folk var helt galna.
Jag måste säga att jag fick ett oväntat sms för att du skrev att det kanske var i stundens hetta, men ändå, det säger en hel del om vad du kände där, kring den upplevelsen, för du skrev att det till och med slog Nashville 2017, det vill säga.
Ja, det var väl att ta i.
Ja.
Det var att ta i, men man blev väl lite medryckt där.
Ja.
Men det var lika sen två dagar senare, det kom Detroit i stan. Och då så var det fredag kväll och otroligt mycket Detroit-fans på plats. De har ju dels ett stort följe som åker med dem på matchen, men framförallt så har de ju expats, som man säger, från Michigan som bor ute i väst.
Alltså, det är så, just det.
Ja, det är därför de fyller alltid läktarna i Arizona, i Los Angeles och så. Det har ju att göra med den arbetslöshetsepidemi som försvepte över Michigan, så alla höll på att lämna delstaten.
Just det.
Men de tog med sig sina sympatier.
Ja.
Och då åkte ju Golden Knights på sin första förlust då. Men det var ju tvunget att komma någon gång.
Det hade man förväntat sig att de skulle haft några stycken med det laget.
Ja, men en otrolig fredagkväll faktiskt. Och när jag pratade med Zäta och Gustav Nyqvist och de efteråt, så sa de att det var otroligt roligt att spela där. De ville hemskt gärna komma tillbaka och göra det igen, vilket de ju inte får dem. De inte möts i final och det var kanske lite överraskande.
Just det är bara en västtripp för samtliga östlag på här säsong. Så att, ja, det är klart. Men kunde de ta till sig, men liksom, kunde ändå den nya Vegas-publiken ändå märkas att det var deras
hemmaplan? Ja, det var ju så här call and response mellan fansen, men det där får de ju vänja sig vid, därför att som du säger, alla östlag och även många av dem i väst kommer ju att ha fans som gör en trip till Vegas till liksom, de gör en weekend av sitt lags besök i Vegas, så kommer det att bli. Det kommer att vara väldigt mycket borta fans där hela tiden.
Ja, det är det man kan tänka sig. Och det var det jag var lite orolig för också, att det kanske skulle bli så att de tar över.
Ja, men absolut, nej, absolut inte bara långt därifrån. Liksom. Som sagt, det är ett jävla drag kring Golden Knights lokalt. Det bor ju faktiskt 2 miljoner människor i Clark County som Las Vegas tillhör. Det är mer människor än som bor i Stockholm. Men de har aldrig haft ett professionellt lag där i någon av ligorna. Därför att det är ju också gamblingens mecka här i USA, och sportligornas makthavare har varit skraja för närheten till just gamblingen där.
Ja, så är det.
Risken för att den ska korrumpera matcherna. Så här. Men det har ju lite försvunnit nu i och med att alla kan spela överallt hela tiden som har en dator.
Ja, det är inte så centraliserat till just Vegas där allt spel förekommer bara, utan det är ju en världslig fråga nu för tiden, kan man säga.
Ja.
Men jag har varit imponerad. Alltså, man är ju sjukt imponerad över Vegas som lag överhuvudtaget, så här inledningsvis. Jag har ju svårt att se att deras, jag menar, de toppar ju faktiskt den västra konferensen just nu. De har 5 segrar och en förlust. Det är den bästa expansion starten sen Montreal 1917.
Ja, det är ju helt makalöst faktiskt. Det var ju absolut ingen som hade trott. Och nu har de då dessutom fått skador på nyckelspelare.
Ja,
Flurry till exempel, som var så extremt viktig de första matcherna. Han var ju den som, de här två första bortamatcherna var han ju helt makalös.
Exakt, och då kändes det som att han kan rädda liksom Vegas ära lite grann och fixa några segrar åt dem. Men till och med när han har varit borta nu, när Malcolm Subban, andra keeper i AHL förra säsongen, kliver in, så har de tagit 2 raka segrar när vi spelar in.
Ja. Ja, Fleury fick ett knä i huvudet mot Detroit där och kanske skulle ha bytts ut direkt, men han fick spela vidare. Och man, med facit i hand så såg det kanske att han inte var så bra då igen. Att han borde kanske ha plockats ut. Men ja, Subans bror kom in och ta över och spela fantastiskt bra han med. Mot Boston.
Ja, precis. Boston som wavade honom. Det var ju därför Vegas plockade upp honom. Och då blev jag lite överraskad faktiskt att de tar honom. För han har inte, det finns ju en anledning till att Boston wavade honom. Han har ju inte riktigt blivit en... Han har varit en halv bust där borta i Boston liksom. Och de hade, Vegas plockade ju sig inte Calvin Picard från, i expansionsdraften från Colorado. Det kändes ju som en bra backup för en framtidsmålvakt. Men istället så tradar man honom till Toronto och tar Subban istället. Så han börjar så här bra. Åtminstone i alla fall får man ju ändå säga.
Ja.
Och i den Boston-matchen får vi säga att till slut så fick Chippar så chansen också. Och Alex Tack fick chansen.
Ja, för att även Haula och Marshy sa att, eller hur säger man nu?
Ja, Marchessault. Min gamla Tampa-spelare, ja.
Ja, de skadades också mot Detroit. Och då fanns det faktiskt ett utrymme att plocka upp de här som det var en sån debatt kring att de inte får chansen för, av lönetaks tekniska skäl. Ja. Och de gjorde ju mål direkt och var ju väldigt bra de också.
Exakt. Ja, jag är lite förundrad. Alltså kollar man alltså så här, jag brukar ju snöa in lite på avancerad statistik och det är väldigt svårt att dra några sådana slutsatser efter 5-6 matcher. Det blir inte riktigt rättvist. Kollar man där så har de inte dominerat matcherna direkt. Men däremot så jobbar, alltså det märks ju att de ändå, att alla spelarna verkligen också ryckts med i den här hypen. Att de vill spela för det här laget och de vill ta för sig och de trivs. I att hierarkin i laget är än så länge ganska platt. Det är inte så tydligt vem som är första line och fjärde line nödvändigtvis. Att, liksom, utan man, alla får chansen här att ta plats från start liksom, och bygga identitet av det här laget. Och det, jag tror att det, för jag menar, vi ser spelare som James Neal som kommer in här lite halv, liksom, inte, absolut inte stukad. Han har en jättefin säsong med Nashville förra säsongen, men samtidigt så var han en given första kedjespelare där. Hade lite problem med målskytte kanske förra säsongen. Och Victor Arvidsson tog hans plats i första kedjan. Men så kom han till Vegas här nu och gjort 6 mål på 6 matcher. Och likaså David Perron som varit lite utstött i några klubbar. Eller utstött och utstött, men i alla fall inte någon stjärnspelare på det viset som han kanske vill vara. Har börjat väldigt bra. Många spelare tycker jag är imponerat i lite större roller.
Ja, och jag pratade ju en hel del med de svenska gyllene riddarna där, Oskar Lindberg och William Karlsson.
Ja.
Och de pratade mycket om det, dels om den här att de liksom har byggt en vi mot världen-känsla. De har ingen press på sig samtidigt som de vill bevisa att de är mycket bättre än alla tror.
Ja.
Och Oskar sa också att det var något väldigt speciellt att komma till ett sammanhang där alla kommer från någon annanstans direkt. Det finns ingen etablerad stomme och så, inga grupperingar alls, utan alla får bilda en helt ny grupp.
Ja.
Och han tyckte att det hade varit verkligen så här, gett någonting åt dem. Att det var intressant, för det är man liksom inte van med som spelare någonstans ifrån.
Nej, det är ju verkligen nytt liksom att precis, och alla är ju liksom är ju lite andrahandssortering och har blivit lite, känns lite bortvalda från den klubb de kommer. Så de kommer med någon slags revanschsug. Och alla har den känslan liksom. Och det är just, jag kan förstå på sätt och vis att förutsättningarna ändå är ganska bra på ett kollektivt plan, på ett mentalt plan för att få en sån här rivstart som de har fått.
Ja, och sen har de en väldigt bra coach i Gallant.
Han ska nog ha en hel del cred faktiskt.
Ja, han har ju fått ihop det här till en riktigt bra grupp som spelar intressant hockey. De har haft lite problem med, ibland i egen zon, att de har tappat fokus och så. Men mestadels så spelar de ju väldigt tajt, eller tätt och liksom klokt i egen zon. Sen kommer det väldigt blixtrande attacker.
Ja, ja. Precis. Nej, exakt. Det får man, och apropå just det här med psykologi, så alltså, han är, att få upp en grupp så var ju han väldigt omhuldad bland spelarna i alla fall i Florida också. De blev ju jättebesvikna när han fick sparken. Tyckte att det var inte alls, stod inte alls bakom det beslutet.
Och nej, alltså, precis.
Att han, dels så hade han ju lett dem till divisionstitel året innan och dels så hade han verkligen spelarnas respekt. De tyckte om att jobba med honom liksom.
Jag kan förstå det. Det är svårt att få ett liksom helgjutet intryck av någon på så här kort bas. Men när jag har varit på presskonferenser och sånt nu och sett på träningar, så han verkar väldigt sympatisk, galant.
Ja, ja. Galant coach.
Nej, en galant. Ja. Jättekul. Men som du säger, det kommer inte att fortsätta. Vi får igen påpeka som förra veckan att vi är väldigt, väldigt tidigt i säsongen. Alla har över 70 matcher kvar, mer till, 75.
Ja, det är extremt tidigt. Och folk blir nästan trötta på att vi påpekar oss ofta, men vi måste nästan göra det extra tydligt i år, för det känns som att vi har dragit stora slutsatser flera oktober månader i rad. Och det har nödvändigtvis inte liksom sett så bra ut 7-8 månader senare.
Som när Montreal vann 10 raka, då satt vi nog här och pratade om att det var sensationellt och att de var fantastiska.
Carey Price kommer släppa in 17 mål den säsongen. Nu har han släppt in 17, mer än 17 redan nu ungefär.
Ja. Men låt oss gissa att han, det kommer inte det kommer inte att gå så här bra. De kommer inte att vinna västra konferensen.
Nej, precis. Det kommer de inte göra. Men de är nog, de kommer inte, jag tror samtidigt heller inte att de snart faller ihop till den här slagpåsen vi kanske förväntar oss. Utan det finns pride i hela stan kring det här laget och bland spelarna själva. Och just att de har den bredden ändå, för att den här hierarkin inte är så tydlig. Jag tycker liksom tredje, fjärde kedjan är ju nästan bättre än många andra lags tredje, fjärde kedjor. Och nu har ju toppspelarna faktiskt levererat väldigt bra i början också, typ James Neal. Men så att de är inte helt lätt att bara mala sönder, svepa bort för något lag. Utan
det är inte omöjligt att de kommer vara med och slåss om en slutspelsplats ändå. Vem vet?
Nej, precis. Det ska bli spännande att se också Shipasov, hur bra han verkligen är när han kommer in i det. För att dels, jag menar, han har fått träna på egen hand de senaste veckorna för att hålla sig i form och kunna hoppa in här. Och han kan ju inte ett ord engelska knappt i början. Han får använda tolk nere i katakomberna där. Och
jag hörde, det såg man tydligt. Det fungerade sådär.
Det var så. Ja. Jag såg att Alex Tack gjorde något uttalande där. Han som också kallats upp nu och gjort 2 mål, 2 matcher i rad. Så spelar med Shipasov. Att liksom, när han gjorde sitt första mål där Shipasov, så började han skrika åt dem så här, något glatt. Men då liksom alla medspelare bara, va? För det var något så här, ja, det var ju något obegripligt ryskt mening han försökte kommunicera med. Det gick inte. Så att omställning för honom också.
Med tanke på de omständigheterna att han liksom kastades rakt in i laget utan att egentligen känna någon och utan, som du säger, kunna kommunicera, så var den där första matchen extremt bra mot Boston.
Ja, precis, exakt. Och att han får en sån glimrande start, men framförallt på sikt och se då hur bra han är. Det ska bli spännande. Vi får många anledningar att återkomma till Vegas, känns det som. Men det känns som att din första upplevelse av laget snuddar vi nästan 5+.
Ja, och upplevelsen var storartad även i övrigt. Jag hade
osedvanligt
fritt vid spelborden och jag fick se Bob Dylan i en enastående konsert. Och det var lyckat.
Ja, alltså, det kanske du inte ville gå in på, men man har kunnat följt man bloggen, så låter det som att ja, precis, det, Fru Fortuna hade varit med tydligen.
Ja.
Har du gått plus?
Nej, vi ska inte, som sagt, vi ska inte gå in så mycket på
Nej,
det.
Är man rutinerad så gör man inte det. Utan då,
nej.
Precis,
vi får nöja oss med att det gick bra.
Det gick bra. Okej, ja, det är bra. Men ska man komma in på lite, alltså vi spelar ju faktiskt in den här podden på lite huxflux här. Det har varit en intensiv vecka för båda. Vi ska lämna sista texten till NHL-bibeln snart också, så vi är lite brått.
Ja, det är nattmanglingar.
Nattmanglingar deluxe. Ja, precis.
Ja. Men jag tycker vi kan gå, ta 2 lag som jag såg där som är intressanta. Ja. Golden Knights motståndare. Och först då Arizona Coyotes, som du och jag hade såna, och inte bara vi utan många hade såna förväntningar på nu, att nu skulle det bli ett annat Coyotes med ny identitet, med Tocket som coach och massor med unga supertalanger och så kallat dödkött borttaget. Och vad händer? De åker gör sin det är väl den sämsta starten någonsin, och då har de ändå haft några rätt så ordentliga skitstarter.
Ja, precis. Ja, det är exakt. Det har sett allt annat än bra ut, och det har läckt in mål bakåt på löpande band Antti Ranta har inte fått någon kanonstart och varit lite småskadad, och Louis Dominga har inte kunnat ta något ytterligare steg direkt där bakom, och Ekman Larsson och Hjalmarsson har än så länge inte hunnit styra upp på egen hand det där försvarsspelet, och vi som tyckte det såg också spännande ut, men en sån som Dylan Strome som ju gick bakom Eichel och Conor McDavid i den draften och skulle vara den tredje supercentern 2015 kullen liksom, nedskickad till AHL igen liksom. Nej, det är, och jag var spänd på att säga, så Clayton Keller har gjort det helt okej, men där bakom typ Perlini och Christian Fischer och Dvorak och så vidare, såna här andra spännande spelare har inte alls sett bra ut, så att
de såg verkligen bleka ut, får man säga, oorganiserade och skärrade nästan när de framförallt under den där första perioden där. Och det som är tråkigt då, att som du säger, Keller och sådär, det finns ju extremt mycket ungt här, men de är ju så orutinerade, så för att få ut allt som finns i det här laget hade det behövts lite medvind och lite framgång.
Precis.
Men det har de verkligen inte fått.
Nej, exakt, nu vet de inte riktigt hur de, hur de ska hantera det här, liksom en sån här typ av motgång som de åkt på nu, liksom, hur de ska jobba sig ur det här. Och det, ja. Nej, det här var inte den här starten som de skulle ha. Och Rick Tocchet som uttalar sig om att han nästan skäms över hur de har spelat hittills. Och John Schaika, 28-åringen i general managern, som förklarat den här starten som totalt oacceptabel. Liksom, det är lite små press på dem redan nu. Men,
ja, Tocchet, han låter ju som förtvivlad när han pratar. Han vet inte vad han säger, att han inte kan förstå vissa saker de gör. Jag kan inte förstå varför det blir så här.
Han som kommer från dubbla Stanley Cups tillsammans med Mike Sullivan där, i Pittsburgh. Och får återigen kliva fram som nummer ett, och så ser det ut så här. Då kanske jag förstår lite. Jag fick ju träffa Ekman Larsson där på den där lilla mediaträffen i somras, när några svenskar var i Stockholm. Och då ville jag prata lite Arizona med Ekman Larsson, för jag var ju själv så spänd på dem. Och jag liksom stod och namedroppade Keller och Dreisaitl, vad säger jag, Perlini och allt vad de heter för honom, liksom, så det här kommer bli grymt liksom. Och när de har fått in Hjalmarsson och Stepan liksom, det är så mycket pusselbitar som börjar falla på plats. Men då, alltså, Ekman Larsson är inte överdrivet positiv ändå. Alltså positiv och spänd inför säsongen, men samtidigt så poängterar han liksom att det är väldigt mycket nytt som ska sätta sig. Det är alltså, och det är väldigt mycket ungt. Så liksom, han förväntar sig inte att det här kommer vara någon dans på rosor på något vis den här säsongen. Han förväntar sig att det kommer krävas mycket jobb för att få upp det här laget. Det var ungefär så han uttalade sig. Och liksom, han ville inte prata om slutspel och sånt där som jag sa. Liksom, nu går han över för slutspel. Han bara, ja. Men det, framförallt handlar det om fotbollaget. Och så har de inte fått den. För det kanske har varit helt enkelt för mycket rulljans i den där troppen. För mycket experimenterande. Och för mycket ungt på en gång. Helt enkelt. Så att, det kanske blir så att Arizona hamnar i... Det verkar onekligen som att de får halva i bottenträsket ett år till. Nu drog vi en snabb slutsats här i oktober igen. Men det känns ju så.
Men det är jävligt tungt att hamna så här långt efter direkt med ett så ungt lag. Tyvärr är det ju så.
Ja, känslan är att tunga starter håller i sig mer än bra starter.
Ja, exakt. Ja, det var en väldigt bra poäng. Det är just så. Ja. Det är lättare att liksom halka tillbaks än när avståndet uppåt blir för, så det blir för tungt både mentalt och det är svårt liksom att hämta in.
Exakt, det blir en ond spiral som är svår att liksom bara hoppa ur, utan den fortsätter liksom. Men ett annat lag som du faktiskt har kommit... Ja, du kanske vill nämna mer lag som du såg?
Ja, jag tänkte, i och med att jag såg Detroit där då, som vi har pratat om, det är ett sånt lag då som har gått avsevärt mycket bättre än vad vi trodde.
Ja,
och ja, de är de enda som har slagit Vegas till exempel då. Och de... Jag tyckte de var väldigt övertygande där. Dels så hade ju då Henrik Zetterberg till exempel en helt magisk kväll där. Jag tror vi ska återkomma till det. Men det känns också på ett så här tidigt stadium ändå, och som du brukar säga, det är väl liten sample size, men det här vi har klagat på i i flera år nu att de här mellangenerationen inte har liksom tagit det steg man förväntar sig. Glenn Dennis och Tatar och de här. De har sett bra ut. Liksom. Som att de liksom har ja, igen, lite sample size, men som att de är på väg åt rätt håll nu.
Ja, exakt. Snarare det än att de fortfarande står kvar och trampar där. Liksom. Inte ta steg framåt. För det håller jag med om. Liksom, det har jag sett av Detroit också. Nu kanske inte Tatara har öst in poäng till exempel, men jag tycker han har sett bra. Gustav Nyqvist har gjort ett antal bra insatser.
Verkligen.
Och även Larkin liksom, som hade en super sophomore slam förra året efter att ha inlett så bra, ligger väl på över en poäng per match hittills, i alla fall där kring. Anthony Manta verkar ju vara på riktigt. Jag menar, det trodde vi kanske förra säsongen när han kom upp. Han har ett fint skott och är lite power forward så där, men jag tycker han har börjat bra också.
Ja, just nu var senaste matchen har väl varit Manta, Zetterberg och Nyqvist. Och de har varit väldigt lyckade.
Ja, precis. För Zetterberg, vi kommer komma in på honom, men han är ju en klassspelare i NHL fortfarande utan och det var ju samma sak förra året. Vi har ju försökt hypa upp han medan han har ramlat allt längre ner på folks liksom topplistor, så finns det egentligen ingen anledning till det, för Henrik Zetterberg är ju fortfarande en superspelare i den här ligan. Och sen vill jag påstå att även målvakterna har börjat bra. Jimmy Howard har inlett förtroendegivande och Peter Mrazek.
Det var Mrazek i Vegas, så ja. Han var. Det var ju back-to-back för dem. Då hade de varit i Arizona kvällen innan och slagit om. Ja. Och kommit till Vegas och knäpper dem. Det är ju styrkebesked.
Ja, det får man verkligen säga. De mötte ju Tampa och åkte på stryka visserligen här om natten. En match som jag naturligtvis såg. Men då tyckte jag också att Detroit såg bra ut i sin nya arena. Visserligen första förlusten i sin nya arena, men såg bra ut. Och nu blir det till styrketest. Det är väl i natt när vi spelar in där, så ska de möta Toronto. Jag tror på bortaplan.
Ja, ska de.
Det är ju nästan tuffast möjliga. Så som det sett ut inledningsvis. Speediga gubbarna där uppe.
Gubbarna. Men du vet, den mot Tampa, det var det här klassiska. De kom hem från en road, första matchen efter en road, lång väga roadtrip. Då går det alltid dåligt.
Exakt, det var typiskt så. För att de låg ju under med 0-2 direkt. Mm. Det var en typisk modumstart för ett lag som kom hem. Och inte riktigt pigga i benen.
Nej. Ja, men de stod i alla fall för eller de har stått för en överraskande fin start.
Exakt, och jag håller med dig, din poäng där kring mellangenerationen också. Jag tycker den nya generationen har sett bra ut, men även den som vi har klagat så mycket på har börjat förtroendeingivande.
Ja, och så verkar Trevor Daley ha stabiliserat upp det lite bakåt i alla fall.
Ja, men det har varit ganska bra struktur på deras försvarsspel. Jag tänkte på det mot Tampa också, när vi slängde in våran offensiv där med Kutchow som visserligen gjorde mål igen då, och Stamkos och Namestnikov och formstarka spel som Brady Point, men det var inte helt lätt att snurra upp det där Detroit-försvaret, utan det börjar Blashill få lite bättre ordning i alla fall på sina, sitt system. Mm.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja. Jaha. Vad har du något mer? Det finns ju många att prata om.
Ja, exakt. Det finns ju extremt många lag man skulle kunna ta upp. Men ett lag som du var hemma och såg nu, som vi måste ta upp, alltså, det är ingen snack om det, för att det kan vara så att Alain Vigneault, New York Rangers tränare, är den som i alla fall enligt sin egen fanbase ligger närmast att få sparken.
Ja, för Rangers, det ser inte bra ut för honom. Rangers har också stått för sin sämsta start på jag vet inte hur många år. Det är väldigt länge sedan. Nu fick de en poäng mot Pittsburgh, och jag vet att hade de förlorat i ordinarie matchtid, så hade det varit sämsta starten sedan 1960.
Ja.
Men nu när de fick en poäng vet jag inte riktigt hur det står längre. Nej. Om det är så många år. Förmodligen inte då. Men dåligt har det varit. En seger på 7 matcher.
Det är inte man van vid. Som Rangers fansen vana vid. Alltså så tung start.
Nej. Och han har ju varit ifrågasatt tidigare och han är ifrågasatt nu, och det är stor risk att om det fortsätter, om de inte vinner, de har New York Islanders hemma imorgon, om de inte vinner där, då tycker jag då börjar det bli riktigt hett.
Ja, för att, och jag tycker det är befogad kritik, alltså det är lätt att skylla på tränaren när det går dåligt. Alltså, så är det naturligtvis. Så visst, man kan, alltså, ja, i det här fallet tycker jag att Alain Vigneault fattar lite märkliga beslut ändå. Alltså det, alltså, och det är ju alltså, sådana som Tobias Pettersson och Rangers fans som vi känner till här i podden. Extremt gnäll över just nu. Alltså deployment som det heter på engelska. Alltså hur han matchar laget. Mm. Alltså framförallt på backsidan nu. Förut var han ju van att ha Girardi av alla då naturligtvis.
Ja.
Som spelade med Ryan McDonough. Och det var ett tydligt shutdown-par som han älskade. Det kan man säga vad man vill om. Men ändå, det var en tydlig struktur där bland backparen. Nu har han ingen aning om vem han ska sätta bredvid McDonough, hur han ska deploya sitt försvar överhuvudtaget. För att det var en kul tabell jag såg över hur över offensiva kontra defensiva zonstarter bland backarna. Och ena matchen så är Kevin Shattenkirk använd som en defensiv back, får starta väldigt mycket defensiv i defensiv zon. Nästa back, ja då testar Vigneault och kör, nej han är offensiv, då får han 80% offensiva zonstarter. Nej, nu nästa match då får han 20% offensiva zonstarter och är någon slags defensiv back. Och det är generellt sett alla backar, även McDonough. Det, liksom, han matchar laget hejvilt. De har ingen tydlig roll, de här backarna. Han har testat Mark Stahl med McDonough, han har testat Shattenkirk, han har testat alla möjliga. Han har bänkat Brendan Smith och liksom, nej, han är... Det har varit en väldigt rullians där och Pavel Buchnevich, som är fansens favorit, som gjorde mål här mot Pittsburgh också och fixade några powerplay. Han fick spela 9 minuter sammanlagt i den matchen.
Ja.
Så att, väldigt konstigt hur han matchar laget, vilket ju fansen stör sig enormt mycket på.
Ja, det jag blir mest förbryllad över är ju Kevin Shattenkirk då, som de slåss om för att få hit och betalar. Även om de inte betalar så mycket pengar som han hade kunnat fått på annat håll, så får han väldigt mycket. Och han var blockbuster kontrakt och allt.
Det var ju sommarens föreningsvärdning liksom.
Ja. Och så börjar han ändå behandla honom precis som han behandlade Keith Jandal då, för att det hände att Shattenkirk, det är lite risker defensivt. Men som i så många andra fall i modern tid nu, så brukar moderna coacher brukar liksom leva med det.
Ja.
För att uppsidan, eller det man får istället, är så fantastiskt bra.
Ja, exakt.
Nu är han nere i tredje backpar och Vigneault klarar inte av att hantera sådana där backar. Man undrar ju vad general manager Gorton tänker liksom. Han tar hit sådana spelare och så vill inte coachen ha dem.
Nej, det känns som en jättekrock där. Jag för mig att jag nämnde det redan i första säsongen. Att jag tyckte att jag lite krockade mellan Gorton och Vigneault, deras hockeysyn. På något sätt i alla fall. Man får lite Jandel-vibbar igen där. Och även liksom...
Vad heter Glenn Denning.
Glenn Denning, ja, precis. Liksom, som han inte heller riktigt visste han skulle använda. Och Tony D'Angelo som Gorton har plockat dit, som Vigneault inte heller gillar att använda. Nej. Det är liksom inte Vigneault-backar. Han vill ju ha sina... Någon Girardi här liksom. Och någon... Kevin Klein liksom, typ.
Ja.
Och samma sak på forwardsidan så märks det väl lite grann att de inte har någon riktig go-to-guy heller. Alltså Mika Zibanejad har ju klivit upp som en bra första center, gjort mängder med mål här i början, men det känns inte riktigt som Vigneault-typer där heller nödvändigtvis, för det stämmer inte, det stämmer inte för dem spelmässigt.
Nej.
Faktiskt, så att ska Gorton få det här bygget som han har tänkt sig, då kan han inte ha Vigneault som tränare.
Frågan är vem som ska komma in istället. Det som blev namnet som viskas mest om här är ju Daryl Sutter.
Ja, just det. Det skulle bli
en annan ton i laget, det får man nog konstatera.
Ja. Lindy Ruff står ju där som assisterande.
Ja, han är ju såklart också ett hett namn om det händer.
Ja, Daryl Sutter gillar jag. Han är ju en väldigt possession-orienterad coach åtminstone. Men som det är just nu så tycker jag inte det är så positiva signaler faktiskt för Rangers del. Och Lundqvist har väl varit helt okej. Okay. De har ju släppt in mycket mål. Han har faktiskt varit ganska hyfsad här i början.
Ja.
Däremot har ju inte Pavlets hållit Antiranta Cam Talbot-klass som backup.
Han har bara fått en riktig chans. Ja. Så det är svårt att säga något om.
Oktober slutsats.
Ja, nej, Lundqvist har krigat hårt och var faktiskt bra, väldigt bra i två sista perioderna mot Pittsburgh igår, men det är några så här konstiga mål som har gått in också, framförallt tidiga mål som inte har varit så kul att släppa in, och kvitteringen i den här matchen mot Pittsburgh som ju var säkert den tyngsta förlusten. De hade ju dem med 4-3, hade hämtat in 0-2 underläge, ledde med 4-3 när det var mindre än en minut kvar. Mm. Crosby lyckades valla in pucken via Lundqvists rygg, så det var kvitterat, och sen på övertid så gjorde just McDonough, som du har pratat så mycket om, ett grovt misstag. Mm. Och så var det kört i alla fall. Mm. De ser ut som ett lag som har motgång, och då vet alla hur det är liksom, hur det brukar bli.
Ja, då blir
motgång ger mer motgång.
Exakt, inga studsar med sig liksom, utan tvärtom. Man får ingenting med sig helt enkelt. Mm. Och det är bara den snöbollen rullar vidare. Liksom. Men ett annat lag jag tycker vi ska ta upp som har börjat betydligt sämre än vad vi trodde. Jag undrar om inte du hade dem till och med som Stanley Cup-finalist, det hade du ju.
Ja, du tänker på Edmonton.
Ja, jag tänker på Edmonton. Som också bara spelat 6 matcher hittills, tror jag, när vi spelade in det här. Men de har bara vunnit 5. Fem matcher till och med. De har bara spelat 5 matcher. De vann ju sin premiär, den här Conn McDavid-matchen, han gjorde hattrick. Och de nollade Calgary Flames.
Ja, då tänkte man så här, yes, vi har fått bekräftelse på att de är så bra som vi tror. Men sen har de inte varit alls i närheten av lika bra.
Nej, nu sen dess har de torskat 4 raka istället. Och det har vält in mål bakom den så stabila Cam Talbot.
Ja, och när man tittar på tabellen nu i väst så ser de två sista platserna ser ut som för 4-5 år sedan och 3 år sedan. Det är Arizona och Edmonton i botten.
Ja, just det, precis. Ja. Nej, det är klart att en tydlig sak kan de ju skylla på Edmonton, och det är att Leon Draisaitl tyvärr åkte på en skada. Lite otäckt nästan, tycker jag, där rapporterna, för man vet inte hur länge han ska bli borta, och han har fått någon slags ögonproblem och hjärnskakningssymptom i ett. En lite oklar diagnos där, hur illa det är ställt. Men det är klart att det är ju inte bra för dem.
Nej.
För att det tycker jag man har sett på det här Edmonton-laget när de varit så dåliga. Vi ska inte dra för stora slutsatser naturligtvis. Men de har haft extremt dålig secondary scoring efter Conn McDavid liksom. De har inte klivit, nu har McDavid har inte gjort lysande start. Han har faktiskt inte gjort några mer mål sedan den där premiären, men han har ändå varit bra.
Ja, men vad är anledningen till det? Jag har inte hunnit se så mycket av Edmonton mer sen dess.
Nej, men det har varit rörigt. Det har inte varit bra försvarsspelet. Det är klart att Cam Talbot och inte ens Laurent Brossoit, han fick hoppa in, gjorde inte bättre. Han hade 76% ändå att han fick hoppa in och spela en match. Släppte in 5 mål han med. Det har varit rörigt i försvaret. Det har sett ut lite som det gamla Edmonton. Före McDavid-eran. Och liksom, ja, alltså nu när det är liksom Ryan Nugent-Hopkins återigen liksom inte den här franchise-spelaren som han draftades som en gång i tiden, och Milan Lucic har inte kommit igång. Det är en sån här som klev fram i slutspelet förra året, Zach Kassian, och sån här killar har ju inte liksom, och det är klart att det kanske man inte förväntar sig heller, men de har inte fått någon secondary scoring när inte McDavid levererar, när Draisaitl var skadad. Och så har ju faktiskt inte backarna börjat så bra heller. Alltså André Sekera är ju skadad här borta en lång period. Och Klevbom står på 0 poäng och Adam Larsson likaså. Men så att det har varit virrigt. Och till deras försvar till exempel, alltså Klevbom och Adam Larsson till exempel, som säger en hel del om deras secondary scoring på forwardsidan, så tror jag inför Carolina-matchen här om natten så var det faktiskt 3 backar som hade skjutit flest skott i Edmonton, bortsett Conn McDavid. Så det säger en hel del om hur lite forwards har levererat. Liksom. Hur kalla de har varit. Så att det... Nej. Virrigt har det varit. Och nu ska de åka på en roadtrip dessutom. Kanske är bra för dem att rensa tankarna lite och bara tänka på hockey. Komma bort från pressen i Edmonton.
Säkerligen. För det var besvikelse hos en fanbase som har utgått från att nu är happy days igen.
Ja. Jag undrar om det är lite den här psykologin som jag återkommer till så ofta, som jag kanske överskrattar lite, som jag nämnde i Vegas-sammanhanget lite grann, och som kanske visar sig lite här på ett motsatt vis för Edmonton, att de har gått på lite grann den här hypen kring sig själva, att Att alla förväntar sig att de ska vara ett superlag i år, att det ska liksom lösa sig efter själva. De har ju Conn McDavid, så det kommer ju gå hur bra som helst där.
Men, ja, det är lite som Tampa i fjol.
Ja, faktiskt lite grann. Och det här får inte rulla för långt nu. Det är som vi säger, en dålig start är ändå ganska jobbigt att ta sig ur. Så att den här roadtrippen är ganska avgörande för dem faktiskt.
Ja.
Och Todd McLellan har lite bevisat som coach nu här att sätta det här försvarsspelet. För det framförallt har sett väldigt vidrigt ut systematiskt. Inte bara på individuell nivå utan kollektivt. Det måste en tränare kunna styra upp bättre.
Ja.
Det har varit en besvikelse.
Ja. Fler? Ja. Los Angeles går väldigt bra. De har inte jag hunnit se så mycket heller. Nej. De är ett västlag som har bara befunnits ute. Men jag tror att du innan vi startade så att de har fått bästa starten någonsin.
Ja, precis. Alltså, de har aldrig inlett med 5 matcher utan en förlust under ordinarie tid. De står på 4-0-1 i sitt record hittills. Det har de aldrig gjort förut. Och det som är väldigt positivt för Kings, det är ju att deras gamla garde som de förväntade sig skulle leverera förra säsongen, som de alltid har gjort och inte gjorde då, har gjort det nu på de här första 5 matcherna. Jag menar, en sån som han säger, Kopitar, han är väl uppe på 8 poäng och har varit extrem game winner här i början. Drew Doughty har varit nästan lite såhär Norris Trophy-nivå igen. Och liksom, han gjorde ju till och med ett short-handed mål här om natten. Och framförallt, och Jonathan Quick i kassan har ju varit jättebra igen. Men framförallt, den största överraskningen de första 5 matcherna i Los Angeles Kings och i hela västra konferensen nästan, det har varit, hör och häpna, Dustin Brown. Som tog slut liksom. Och som de gjorde allt för att dumpa till Vegas, men inte ens de ville ta emot hans kontrakt trots lukrativa anbud. Han har varit positivt överraskande av i Kings-lägret, till och med på campen. För då tyckte man kom in som en... Alltså, han såg liksom sporrad ut och lättare ut i kroppen. Och liksom, det gamla Dustin Brown dök upp på campen helt plötsligt. Och han har ju börjat den här säsongen med... Han har också gjort över 1 poäng på matcher i början och avgjort några matcher och skjutit lika många skott som Conor McDavid till exempel. Inga jämförelser i övrigt mellan de två, men det gamla gardet i Kings har fått en enormt mycket bättre start i år jämfört med hur det såg ut förra säsongen.
Ja.
Så det är positivt för dem, måste jag säga.
Fint för dem.
Ja. Ett annat lag jag tycker vi kan ta upp på det positiva planet, det är ju ett lag som både du och jag var väldigt osäkra på inför säsongen. Jag tror till och med att du slängde ner dem under slutspelsträcket och jag hade dem precis ovanför. Men hittills så är de med i toppen av tabellen igen. John Tortorellas Columbus Blue Jackets.
Ja, verkligen. Verkligen. De leder Metropolitan före New Jersey. Oväntad utveckling, får vi säga.
Ja, det får vi säga. New Jersey och sin sida tycker jag gjorde en till bra vecka. Vi snackade ju om mycket förra veckan. Och då, jag tyckte, nu såg jag dem mot Tampa. De slog ju Tampa till exempel den här natten. Och det såg bra ut. Alltså,
ja, det är ju ett helt annat lag än vad det har varit på väldigt länge. Ja, det är ett helt annat lag än det någonsin har varit rent hockeyideologiskt.
Ja, precis. Så det är bara spirar av ungdomliga entusiaster. Jag tyckte Bratz ser fortfarande bra ut. Han har inte tonat ner än, utan att han lyser fortfarande energi liksom, och jobbar stenhårt.
Ja.
Och jag är ju skicklig liksom. Men Columbus så jag tycker jag att den här kedjan som både du och jag, trots våra frågetecken kring Columbus, såg fram emot att se, det var ju den med Panarin, Wennberg och Cam Atkinson. Det känns ju som en superkedja.
Ja.
Inte för att de har totalt dominerat här i början, men de är uppe på 1 poäng på match allihopa och varit instrumentala onekligen för Jackets start här. Och sett jättekul att titta på. Jag tycker Panarin har kommit in jättefint där. Och sen måste jag säga att det här backparet de har med Jones och Wrensky, det är ju kanske ligans, kanske inte ligans bästa, men ett av de absolut bästa.
Det är det bästa av de yngre backparen, ja. Helt klart.
Ingen snack om saker. Jag tyckte det var så kul att se här om natten när de mötte Winnipeg Jets, där de liksom, de kommer i princip i en 2-mot-1 och gör mål. Alltså,
ja.
De är så snabba på isen och så rörliga så att de har inga problem med försvarsspelet, men de kan lika gärna vara längst fram i offensiven också. Jag förstår inte hur de klarar av det. Men jag är imponerad också av John Tortorella, måste jag säga. Han som vi fullständigt dömde ut, och vi har ju konstaterat många gånger att vi har fått be om ursäkt lite grann där till honom, för att vi fullständigt grävde ner han nästan efter World Cup. Men hans hockey är ju jätterolig just nu, alltså han har kvar den här blåställsmentaliteten att man ska jobba hjärnet, jobba häcken av sig, och han är stenhård i båset fortfarande liksom. Men De spelar med en ruggig speed alltså. Det är ju modern hockey trots allt.
Ja, ja, han har liksom anpassat sig till nya tider, både hockeymässigt och även liksom i sin attityd, känns det som. Han är, som du säger, han är fortfarande ett badass, men ja, inte lika liksom kolerisk och okontrollerad som han var för några år sedan.
Nej, precis. Och han tillåter ändå individuell kvalitet lysa igenom. Ja. Liksom, han bänkar inte folk som gör bort sig, utan, men han har fortfarande hårda krav naturligtvis och står och manar på i båset. Så ja, att det är ruggigt, alltså det, i den här Jets-matchen som ju i sin tur ett väldigt modernt lag tycker jag, med speedkulor som Ehlers och Laine och liksom en del mobila backar som Morrissey och ja, backsidan är kanske deras stora styrka, men de vill ju spela en snabb, fartfylld, kontringsinriktad hockey, men de blev verkligen nedmalda på hemmaplan av detta Tortorella-lag. Ja. De orkade inte stå upp och de fick iväg upp på 40 skott Columbus på bortaplan i sin roadtrip liksom. Så att Jackets, trots också tidigt här i augusti, min oktober slutsats i alla fall att Jackets kommer vara ett topplag.
Så ja. I deras fall så är det svårt att se något annat. Ja. Det är svårt att se att de frågor man hade om dem har besvarats. De fanns inga farhågor för det, eller fanns ingen grund för farhågorna. Nej,
precis. Och liksom
det är bort oss igen.
Ja, precis. Och Werenski, nu var vi inte ute på honom att han skulle få någon sophomore slump. Men det kunde ju bli så i hans andra säsong med större förväntningar. Men han ser skitbra ut alltså. Och även några rookies som har kommit upp. Sonny Milano, våran poddens gubbe. Framförallt Bjurmans gubbe.
Ja, han har Sopranos, världens bästa namn.
Ja. Han har, de har fått lite produktion från den typen av spel också, faktiskt.
Ja.
Så att,
ja. Frågan är, men du, vi måste ju nämna också faktiskt, och nu får du väl prata en hel del. Ettan i östra konferensen är i Tampa. De har ju minst sagt fått en bättre start än vad de fick i fjol.
Ja, alltså det så är det. Så är det. Det är, och det är en spelare som sticker ut som man kan, när vi spelar in det här så toppar han poängligan. Det är ju Nikita Kucherov.
Ja.
Gjort mål i alla 7 matcher hittills. Minst ett mål. Han gjorde 2 uppe i Detroit dessutom.
Ja, vad är det som har hänt med honom då?
Nej, men han var ju, alltså jag vill påstå att han gjorde en jättefin säsong förut också. Han kom ju upp i 40 mål då.
Ja, men det såg inte ut så här i början.
Nej, precis. Nej, exakt. Alltså jag vill påstå att på något vis sen kalendern slog över till 2017 så har han bara, alltså han har växlat upp en nivå till. Och hans skott inte minst, för det känns som att han har liksom programmerat in i sin klubba att varenda skott ska sitta upp i krysset. Hur snårig vinkeln än är eller hur trängd han än är. Så skjuter han, alltså nu som Tampa-supporter, och det som alla har bilden av Tampa är att det är Steven Stamkos lag. Och att det är han som är stora målskytten. Men ja, nu när de har parats ihop så är det faktiskt högst oväntat, som man hade trott för något år sedan i alla fall, så är ju Stamkos den som står på 2 mål och 10 assist. Och Kucherov som har gjort 8 kassar och är the go-to guy när det kommer till att göra mål. Så här inledningsvis åtminstone.
Ja. Men Stamkos är också, han är extremt nyttig för laget nu.
Alltså det är väl den stora förklaringen trots allt, alltså att han är tillbaks. För det är den stora skillnaden jämfört med förra säsongen. De har en hel Steven Stamkos som spelar med Kurt, som spelar överhuvudtaget. Och det är ju, ta bort honom och Tampa skulle inte ha toppat den här konferensen. Det är ingen snack om det, utan det faktum att de är hela och friska, även en sån som Ryan Callahan, nu är nödvändigtvis inte han någon stor poängproducent, men han är en stor pådrivare i laget. Och kommer in och bara tokkör här i början eftersom att han inte spelade på mycket förra säsongen och är toksugen igen. Så att de är skadefria är naturligtvis den stora anledningen och att Stamkos är tillbaka. Så att det, för Tampa, jag menar, förra säsongen skulle vara ju tredje gången gilt. Det var då de skulle vinna Stanley Cup. Men så åkte de på alla de här skadorna och så skete sig totalt. Men nu är det fortfarande ett väldigt, väldigt bra lag de ställer på benen. Med revanschlust dessutom, med ett annat mindset. Ja. Då är det ju ett bra lag. Även om jag är väldigt subjektiv i det här sammanhanget så tror jag att alla lag som har stött på Tampa hittills i säsongen kan konstatera att det är ett skickligt motståndargäng att ställas mot.
Ja, ja visst. Du tog på en konferensfinal mellan Tampa och Columbus nu.
Ja, jag måste, vi slog ju fast i vårt sista avsnitt innan podden att vi måste försöka försvara våra ursprungstips. Och mitt är ju Pittsburgh.
Ja, de är också, utan att spela på sin topphockey ännu, så ser det ju helt okej ut för Pittsburgh.
Det tycker jag med. Och framförallt ett annat lag som vi trodde mycket på för säsongen som har skjutits ut ur en kanon här i början, det är ju Toronto. Alltså jag tycker Toronto blir svårare att slå också.
Ja, särskilt som Fredrik Andersen är väldigt bra när, när resten av laget någon enstaka kväll inte går på alla cylindrar.
Nej, precis. Andersen har väl haft någon halv match här i början också, men när han behövde stå på huvudet så gjorde han det mot Washington och höll nollan. En svår bortamatch.
Ja, stängde igen där. Det är storartat. Ja.
Men då måste vi nämna några saker här också, apropå Washington. Det har varit faktiskt lite oväntat. Två svenskar som har droppat handskarna här i början. Bland annat en Washington-svensk som är, inte Niklas Bäckström, däremot André Burakovsky fick för sig att kasta handskarna och börja slåss.
Ja.
Mot New Jersey så var det Dmitri Orlov som blev lite fult trippad där nära sargen av var det Blake Coleman, tror jag, och då skulle Burakovsky börja veva mot honom. Det är ju en ärrad AHL-fighter Coleman, så att han åkte på lite spö där, svensken. Men ja, han stod upp i alla fall. Tidigare år sedan sa att det var matchens höjdpunkt.
Ja, alltså. Ja, men jag har sett hans pappa Robert slåss i Leksand back in the day, så, ja, på isen.
Du är inte helt förvånad?
Nej, men André är ingen slagskämpe, men ibland hamnar alla i situationer, det blir så.
Ja, alltså slagsmål. Alltså det måste man ändå säga, så det har ju mer än halverats sen på de senaste 10 åren. Alltså det är hälften så många slagsmål nu i dagens NHL. Och det är väl bra, för att vi har ju ändå kunnat konstatera alltså hur många spelare som har påverkats negativt efter karriären, efter att det har gått några ronder per säsong. Liksom. Det är ju våld mot huvudet trots allt.
Ja, visst. Ja, det håller på att försvinna. Det är spett. Men ibland blir det liksom de här uppgjorda fighterna är väl på väg bort. Men ibland blir det ju så hett liksom, så det utbyter därför.
Ja, och det går inte att komma undan alltså, när man är på en NHL-match. Det är ju aldrig så bra tryck i en NHL-arena som när det är en fight.
Nej, det kan du tänka dig i Vegas när de äntligen fick se fight. De var alldeles till sig.
Ja, just det är en boxningsstad dessutom. När jag var i Anaheim och såg matchen där, så tyckte jag att det var helt bizarrt. Alltså. Man blev nästan rädd av hur folk gick igång och ställde sig upp och skrek. En annan svensk som fightades, det var ju faktiskt Patrik Nemeth.
Som, ja, just det.
Alltså wavad av Dallas inför säsongen. Uppplockad Colorado. Ställs mot Dallas Stars. Och fightar deras största stjärna. Tyler Seguin. Bara 2 veckor senare.
Ja, det är lite pikant.
Det är en pikant situation. Det är ju skickar ju bra, alltså nu bortsett från det våldsliga här faktumet att han står och slåss med honom, men det är ju, alltså lagkamraterna inser ju att den här gubben tillhör Colorado Avalanche nu. Det är inget snack om det. Han har inga känslor för sina gamla lagkamrater direkt.
Nemeth gjorde väl lilla axeln där, var det inte så? Ja. Jag tror inte det är så farligt som man först befarade.
Nej, precis. Han missar någon match senare, men, och axel skadar mycket riktigt, men ska kunna spela typ nästa match.
Lagkamraterna tyckte om det, som sagt.
Ja, det gjorde de i alla fall.
Ja. Ja, det finns ju mycket att prata om, men jag måste sätta igång med alla de här sista texterna. Till bilden.
Precis. Ska vi snabbt riva av helt enkelt 3 Sweets of the Week?
Ja, det är ditt kära ämne.
Ja, nu hoppar lyssnarna till och undrar, vad är hela friden det här? Vissa kanske kommer ihåg att det här var en tradition jag försökte inleda i typ februari, sen dog den ut. Och nu återupptas den i podden. Istället för 3 Stars of the Week som utses av NHL varje vecka, så tänkte podden utse de 3 bästa svenskarna som har gått. Faktiskt, den senaste veckan. Och jag har, ibland kanske blir du som tar ut och ibland blir det jag. Men jag har tagit ut 3 svenskar i alla fall den här veckan. Och så får du se om du tycker att jag är rätt på det. Jag börjar väl på 3:e plats då.
Yes.
På 3:e plats, och det här är väldigt liten sample size alltså. Men jag tycker att det är värt att lyfta fram. I och med att vi inte har nämnt honom i podden hittills heller. Så fick Anders Nilsson hoppa in och debutera för Vancouver Canucks här om natten. Mot 8 var på bortaplan. Erik Karlssons debut för säsongen. Ja. Och spolierade den faktiskt för EK. För att han höll nollan.
Han gjorde det.
Räddade över 30 skott. Och Alltså det är en match, men förra året såg han ju väldigt bra ut som backup till Robin Lehner. Han hade jättefin statistik. Och lite förvånande att Buffalo inte resignade honom och tog tillbaka Chad Johnson istället. Nu börjar han ju minst lika förtroendegivande i Vancouver liksom. Så jag tycker ändå var värt att nämna den insatsen.
Ja, väldigt roligt för honom att få göra det. Jag pratade med honom efteråt och ja, han är ju så här ödmjuk som alla målvakter. Det är kul att hålla nollan, men det viktigaste var segern. Men, men det måste ju kännas otroligt bra i sin första match för nya laget att bara stänga igen.
Ja, precis. För att hans svenska kollega där, Jakob Markström, som ju är uttalad första keeper här, som har lön för det också. Han skrev ju ett ganska fint kontrakt för något år sedan när Ryan Miller var klubben, redan då bestämde sig för att nästa år ska vara Markströms år. Han har fått en lite tuffare start faktiskt. Det kanske blir Anders Nilssons lag det här till slut. För jag tycker han börjar förtjäna chansen mer och mer att börja stå lite mer matcher, för att han hade ju väldigt många fina insatser även förra året som sagt. Han är stor som bara den. Anders Nilsson. På andra plats, då har vi han som vi redan varit inne på, Henrik Zetterberg.
Ja.
Framförallt baserat på den här Vegas-matchen när han gjorde 4 poäng. Men han har faktiskt gjort 7 poäng på 6 matcher hittills den här säsongen och sett väldigt bra ut i alla Detroits matcher egentligen.
Ja, han är 37 år gammal och känns som att han är 5-6 år yngre än vad han var för någon säsong sedan.
Ja, ja det är konstigt alltså att han är... Men han kanske inte har... Det kan vara de där ryggproblemen och alla skadorna han hade.
Absolut, absolut.
Ja, men som gjorde att man tappar lite bilden av honom. Men nu syns ju inte skymten av det.
Nej, inte bara att han inte behöver spela skadad. Han har ju de senaste 2 åren kunnat träna som vanligt på somrarna. Förberett sig som han inte har kunnat på flera år dessförinnan. Och det har ju helt uppenbart gett resultat. Han har en extremt bra tramp i fötterna och... Ja, däremot i Vegas slog han några passningar som liknade ingenting.
Nej. Det måste understrykas den är sätta, så att han det finns inga ålderstecken i hans skridskoåkning. Alltså, visst, han är inte snabbast på isen, men han är inte långsam på något sätt. Han hänger med väldigt väldigt bra, och så har han är fortfarande liksom, hans spelsinne är ju elit liksom.
Ja, alltså, den här förmågan att skydda pucken, ja. När han har den.
Precis, alltså sargdueller, att vända åt rätt håll hela tiden så att han skapar sig tid för sig själv och sen kan titta upp och slå en jättebra passning.
Alltså, ja, han kommer inte åt honom.
Nej, alltså han är verklig katalysator för det här Detroit, som gör att de förmodligen inte kommer att ha någon, alltså att de kan hålla i ett hyfsat spel ett tag till. Alltså. Jag menar, att ta en Zetterberg i den här formen är väldigt, väldigt positivt. Så bra igen. Men på första plats, då är det dags att lyfta fram en spelare som vi inte har nämnt överhuvudtaget i avsnittet. Jag har nämnt han en gång när jag pratade om Burakovsky. Då råkade jag namedroppa nummer 1 på listan, Niklas Bäckström.
Ja.
Faktiskt. Som ju ligger precis bakom Kucherov och Stamkos i toppen av poängligan tillsammans med sina fellow Capitals toppspelare där, Kuznetsov och Ovechkin. 11 poäng hittills, Bäckström.
Ja, väldigt starkt. När jag var borta nu den här veckan så har jag inte hunnit se så mycket av Washington heller, om jag ska vara ärlig. Nej. Men jag hör ju Caps-fans som säger att de aldrig har sett Bäckis så här bra.
Nej, en av dem var ju till exempel vår vän Tadson.
Ja, precis. Jag såg det är framförallt honom jag tänker.
Ja, i bloggen där så var ju, han sa ju att han skulle börja, eller han skrev att han skulle få inte Niklas Bäckström Selke Trophy efter den här säsongen, då tänker han skita i NHL och börja följa Finspång i Division 3 istället.
Ja.
Då tappar han förtroendet för de liksom, utnämnarna. Men Bäckström är ju väldigt, väldigt bra. Jag tycker det är kul. Alltså, hans klassiska radarpartner det senaste decenniet är ju Ovechkin. Och de funkar ju väldigt bra ihop i powerplay. Men nu är det ju Kuznetsov och Ovechkin som spelar ihop i en kedja. Och så är det Oshi och Bäckström och Burakovsky då, i en kedja. Och jag måste säga att Oshie Bäckström, alltså Oshie ser ju ut som en rena rama supermålskytten sen han kom till Capitals också, när han får spela med Bäckström. För jag tycker Oshie gör ju mål kväll efter kväll han med. När han blir framspelad av Bäckström, som är uppe i typ 8 nya assist eller någonting. Och just det här med Selke Trophy, alltså Barry Trotz använder ju honom, matchar ju kanske Ovechkin lite mer mot, lite mer försöker hitta hål hos motståndarna att kanske slänga in mot en tredje kedja eller offensivt byte då och då. Men Bäckström får ju spela oavbrutet, han, alltså mot motståndarnas bästa spelare. Ja, alltså, han har lite shutdown. Och med shutdown i dagens NHL så menar man ju inte nödvändigtvis att man bara ska spela defensivt och spela 0-0. Utan att man ska kunna kasta in den här kedjan mot vilken kedja som helst. Och de ska ändå förlägga spelet offensivt. Och så är det ju med Bäckström. Han kastas in mot det bästa motståndaren har. Och han lyckas ändå producera poäng och gå plus i matcherna. Allt som ofta. Samma i den här Toronto-matchen här natten till exempel. Så hade varken Matthews eller Nylander så mycket att orda om. Nu gjorde Kadri ett mål och jag kommer inte ihåg vem. Ja, Connor Brown gjorde en kassa också så de vann med 2-0. Men det var ändå, när Bäckström var inne på isen så såg det väldigt, väldigt positivt ut för Washington. Så att ja, Bäckström är nummer ett hittills.
Ja. Faktiskt. Ja, jag har inget allvarligt att invända mot det, men jag skulle vilja möjligen också nämna Philip Forsberg och Nashville. Ja. För att de har kommit igång där.
Ja, de fick börja lite tufft med några tuffa bortamatcher, både Boston och Pittsburgh torsk på bortaplan. Ja. Men sen på hemmaplan har de ju svept rubbet och Forsberg redan uppe på 5 kassar, tror jag.
Ja, och de säger själva att ja, det var ju mycket nytt som kom in, eller mycket, men det kom in en del nytt i somras och det tog en liten stund att anpassa det, men nu känns det som att de spelar ett lag enligt sitt system igen. Så att, ja.
Ja, han hade kunnat peta in kanske istället för Anders Nilsson som bara är en match då och luta sig emot, men i alla fall.
Ja, men det var kul att nämna Grizzly.
Grizzly, ja, exakt. Mm. Ja. Ja, men vi får fortsätta på vårt skriverier nu och så tackar vi för den här veckan helt enkelt.
Vi gör så. Det får bli så. Så återkommer vi.
Och tack för att ni lyssnade, så hörs vi.
Ja. Hej, hej!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.